Podplay.
Tjo vad det var livat i holken i veckan. Mm. Nej, holken ska inte rökas, den ska upplevas. Så holken kallar vi numera för... Puff, den magiska draken med Janne Malmsjö på Svensktoppen. Nej, det här är inte Puff, det är en podd. Podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Nominerad helt ofattbart till årets podd 2021. Vi vann inga priser. Nej. Tack och lov för det. Va? Javé, prisad var det Gud.
Ja, de gick till Sveriges Radio istället. Samtliga pris faktiskt. Var
exakt. Lotta Bromé, nu värvad till våran bransch, ja, Hans. Vad kommer härnäst?
Ja, men välkommen tillbaka. Grattis.
Mm, det var ju Lotta Bromé som lanserade pastasåser och det var någon historia back in the days. Men välkommen tillbaks och välkommen in i värmen, Lotta Bromé. Mm. Lotta Bromé har avböjt att medverka i podden den här veckan. Mm. Istället Jonas Nilsson, Hans Wiklund och podden in Aktuellt, känn dig varmt välkommen. När du kom in här, Hans, du inte bara stanks ut rövin, du drog en förbaskat bra, ett bra citat från Bret Easton Ellis.
Ja, det, Patrick Bateman har ju en klassisk sägning i romanen och även leder i filmen när han tittar sig själv i spegeln och ser att han till det yttre har alla karaktäristika av en mänsklig varelse, men inre, i hans inre så finns inga tecken på mänskligt liv. Ingenting försonande. Han är den toxiska maskuliniteten inkarnerad, Patrick Bateman.
Exakt, en mer toxisk maskulinitet än påskkravallerna som de heter nu. Vi börjar kalla
dem. Nej, men det hade ingenting med toxisk manlighet att göra, utan nej.
Det var ju
de sa ju ifrån. Det var ju någon jävel som försökte bränna deras koran.
Va?
Ja, visst förstås. Så då valde de att kasta brandbomber och tegelstenar på den svenska polisen som stod där som bowlingkägler faktiskt. Då föll som furor. Hur många snutar var det som föll omkull?
Ja, jag sa 26 i förra veckans avsnitt. Den siffran får jag ju vedimera. Jag känner mig som någon sån här brottsforskare på Brå. Jag får ju ändra siffran allt eftersom det sjuk. Och angrips. 100 skadade poliser. Och till slut handlade debatten om vad Ebba Busch hade sagt i ett eldfängt ögonblick när hon försökte hålla gamla Finhalv Svenssons KD kvar i riksdagen. Ja. Nej, hon sa att det var märkligt att det inte var 100 skadade islamister. Och sen har det där fultolkats av bland annat Karlsson på taket, justitieminister Morgan Johansson. Han sa att, jaha, vill hon skjuta skarpt in i folkmassor? Har hon helt tappat greppet? Hon är ju faktiskt lite grann fulciterad, va?
Mm.
Som Esbjörn blev i husärnet med tidigare nämnda Ebba Busch.
Ja, precis. Det var då jag fick en enorm respekt för Ebba Busch. Jag hade inget särskilt övers för henne innan det här. Hon satte sig på tvären mot den där gubbtjuven som låtsades vara senil ena dagen och sen fullt kristallklar andra dagen för att liksom mygla sig till mer pengar för den där risiga fastigheten som egentligen borde ha jämnats med marken för länge sedan. Och när Ebba Busch stod upp mot gubbtjuven och hans giriga släktingar, då tänkte jag, herregud, det här är ingen vanlig brud, det här är en tuffing.
Mm.
Vanliga brudar kan också vara tuffa, det är inte det jag säger, men jag menar att hon är tuff för att vara politiker.
Nu får du släppa spaden, du gräver ett hål du har hamnat i där, Hans.
Alltså,
tuff brud som sticker upp mot en sliske gubbtjuv, då tänker jag osökt på det franska parlamentsvalet där hon absolut aldrig blev betraktad som en kvinna och en kvinna som skulle tystas.
Marine Le Pen,
ja, Marine Le Pen, exakt. Hon blev precis i varenda reportage i oberoende SVT och Sveriges Radio blev hon kallad för högerpopulist, högernationalist. Det var ingen som kallade honom för ärkekonservativ politiker Macron, som inte har gjort en enda reform för Frankrikes fattiga. Nej. Och dessutom inte gjort det han har lovat de här. Kommer nog gula västarna som sprang runt?
Ja, visst.
Ja.
Men du, Magdalena Andersson skickar ju ett tweet. Håller man på med Twitter fortfarande? Det gör man, va?
Ja, Musk.
Det är på gång nu igen.
Fan, Musk köpte ju Twitter för 40 miljarder dollar. Vet du vad han hade i bakfickan i pluskan?
Ja, så att Magdalena Andersson twittrade då grattis Macron, och så var det en bild på Macron, så var det en äldre kvinna som stod där. Jag vet inte om det var hans farmor som hade halkat med på köpet.
Det är ju Madame Tussaud, alltså.
Ja, det är det, ja.
Med vaxdockefeeling. Ja. Välkommen till podden Inaktuellt. Vi har för mycket att ta hand om, så vi börjar med lite... Nej, det här är ju inte Outlook Country. Svensk Outlook Country. Det här är något annat, men det är rakt på sak. Välkommen, nu kör vi.
Fuck 'em all, fuck 'em all, the long and the short and the tall. Fuck all the admirals who give us the flack, They don't give a shit if we ever come back.
En gammal sjömansvisa från trossbotten här på regalskeppet Vasa, Hans. Vi börjar bli gagga i vår toxiska maskulinitet.
Ja, verkligen. Men samtidigt så är det här en sorts teckenförklaring, ett varuprov på vad den här podden är för någonting. Det vill säga, om man svär och skäller på varenda jävel så kan man aldrig bli anklagad för att vara någon form av vare sig aktivist eller egentligen någon toxisk man som förstör för kvinnor eller liknande. Utan om man är lika jävlig mot alla så är man ju en demokrat och en idkare av det fria ordet bara.
Exakt. Nej, men jag hävdar ju att jag kan skylla en hel del av min förbannade ilska mot precis allting. Dels på uppväxten på en ståplats i Allsvenskan, men också på Zoloften, Hans. Du har ju märkt på mig i veckan. Jag har ju bytt medicinering. Jag är helt fänga i grinig. Jag är förbannad i radio. Jag har blivit tillsagd.
Ja, jag vet. Men det är
bara skoja om pansarskott en morgon. Då var någon gråtmild kärring från Jehovas vittnen som mejlade till mig. Och så kallade jag någon för, vad var det? Det var du som sa, fosterhemsmamma frisyr kallar du någon.
Ja. Ja, men det
var jävligt olämpligt.
Jag vet, men det är lustigt för alla de här fosterhemsmammorna som dyker upp i media när det har hänt någonting med deras fosterbarn och så vidare. De har ju någon form av en förbläss för lila och orange hår, fast de inte är 14-15 år och feminister, utan de är alltså 40-50 år och, ja, vad ska man säga, entreprenörer, va?
Mm,
det är
väl
så man tjänar grova pengar i det här landet, genom att ta hand om de mindre bemedlade. Bert Karlsson och så vidare, och ner till fosterhemsfrisyrmammorna.
Jag säger som Hans Werthén, gammal framgångsrik vd på Electrolux. Ett tag så anställde han ju bara folk som hade jobbat med och sälja Electrolux svindyra dammsugare som dörrknackare, för det var liksom gott virke i de människorna. Han sa en gång: Electrolux kommer inte att bli rik på sina intäkter. Vi kommer att bli rika på våra små kostnader.
Ja,
nej, jag har försökt följa Hans.
Ja. Men det är också, det är en svensk dygd det där. Ingvar Kamprad var en av de största liksom förespråkarna för det. Han sa ju ofta, en sån utgifter så bara inkomster.
Exakt. Ingvar Kamprad kanske mest känd som den ung nationalsocialist som byggde podiet till partidagarna i Nürnberg 1934.
Inte riktigt, men det var väl så att Ingvar Kamprad salig åminnelse givetvis, och även hans farmor salig åminnelse. Hon kom ju från Sudet-Tyskland, det vill säga den tidens Ukraina, kan man säga. I Sudet-Tyskland i Tjeckoslovakiet, där bodde ju bara tyskar, va? Så att vad Hitler gjorde var att han promenerade rakt in i Sudet-Tyskland och så sa han: nu har jag friat er från slödret, kommunistslödret i öst.
Mm.
Putin sa ungefär samma sak, fast så nazistslödret.
Exakt. Hans har, för alla nytillkomna tittare och för alla som har...
Har vi satt... tittare så är jag jävligt orolig, jag har inga kläder på mig.
För alla nytillkomna lyssnare till den här podden och för alla som har slutat lyssna på oss och läser om oss på Flashback, kan jag säga att Hans har ju en fäbless, någon slags mani på att konstant återkomma till det andra världskriget, som vi gamla stalinister säger, det stora fosterländska kriget. Det är alltså det kriget som går i repris nu i Donbass-regionen med svenska pansarskott och skit, alltså, och juicebussar och helsike.
Ja, så är det ju. Och nu man har ett livstidsabonnemang på Viasat Hitler Plus så kommer man också kunna få se de här efterkolorerade filmerna från Ukraina. Det är ingen trevlig syn, vi ska inte skoja för mycket om det här förskräckliga kriget, men det är väl lite grann uppfattningen om kriget som vi kan skoja med.
Då vill jag citera, när du säger skoja, vill jag citera Christer Pettersson faktiskt, i någon slags intervju med Tjosan-Tjosan-killen som kanske är mest känd.
Aschberg, tänker du?
Nej, inte Aschberg, hans polare som bor på en öde skärgårdskobbe nu, han som sprang runt i rosa overall och juckade som en kanin på vilt främmande människor och gjorde tv-underhållning av det.
Det var kul.
Gert Fylking.
Just det.
Exakt, Gert Fylking sa en gång till Aschberg: skillnaden på dig med mig, Robert, det är att du skojar, jag menar allvar.
Ja. Ja, vilken duo, va?
Ja, verkligen. Du, på tal om Aschberg i veckan. Du känner till Kajsa Ekis Ekman?
Nej, vem är det nu?
Stridbar debattör. Hon är nästan mer eldfängd än den där kärringen som gör batikklänningar och förtrycker personalen, Gudrun Schydén. Men Kajsa Ekis Ekman, stridbar feminist från vänsterkanten. Och hon har ju gjort sitt namn.
Heter hon Ekis verkligen? Ganska tufft namn ändå. Det måste han hitta på efteråt, tror du inte det? Eller tänkte hennes mamma, för hon har väl då ingen pappa, min lilla Ekis, det blir bra.
Ja, herregud, vad kallar man oss, Hans? Dekis.
Ja.
Kajsa Ekis Ekman, råkade ut för tidigare nämnda Robban Aschberg på anrika Publicistklubben.
Ja, men Publicistklubben är inte det där de träffas journalister och babblar om sånt som ingen annan bryr sig om utom just journalister, och så råkar de gräl med varandra och på fyllan ofta och så vidare. Det är det de gör.
Man kan säga det är riktiga journalisters tändstopet, Hans. Ja. De sitter i bög, de träffas, de dricker massor och sen så kommer det inte ut någonting av
det. Men det är som du och jag, fast vi inte, får inte vara på Publicistklubben givetvis. Absolut. Vi är bara på tändstopet.
Exakt. Men här får ni lite klasskamp, lite härlig avundsjuka på Publicistklubben i veckan. Så dök hon nämligen upp, Kajsa Ekis Ekman. Det har varit ett stort rabalder. Hon är ju frilansare och hon är dessutom opinionsbildare. Snett från vänster. Hon är ju någon slags kvinnornas svar på Daniel Suhonen. Mm-hmm. Fast han är ju tjej.
Sosse, va?
Ja.
Mycket mer än så är det väl
inte. Han är ju för fan blodgrupp Tage Erlander, Suhonen. Det är han som har bildat. Nej, vi kan gå upp på det. Reformisterna. Det är en vänsterfraktion inom det som han kallar det borgerliga socialdemokratiska partiet. Suhonen, det är en satans rättshaverist. Han är värre än oss, Hans.
Det var inte bra. Hur var det på Publicistklubbens möte då? Nu börjar jag bli lite nyfiken här.
Publicistklubbens möte, där dyker upp Kajsa Ekis Ekman. Hon är nämligen i tidningen ETC som göds runt av...
Som en vänsterblaska, va?
Ja, det kan man väl säga. Johan Ehrenbergs skrytbygge som i många år har drivits runt av pressstöd från dig och mig och andra sketna skattebetalare.
Kommer du ihåg när Johan Ehrenberg, när han grundade ETC och bytte kön ungefär samma vecka som första numret publicerades, och sen bytte han tillbaka igen när så att säga, tidningen var sjösatt igen, var det inte så?
Det största publicistiska framgångsstuntet sen Peter Jöback kom ut som heterosexuell. Ja. Visar sig vara fejk alltihop.
Ja.
Johan Ehrenberg skapade ETC. Det är en vänstertidning, den heter numera Dagens ETC. Jag tror att den fortfarande uppbär pressstöd. Så det är du som betalar. Hon dök upp där och skrev en krönika om att Kiev Independent, den tidningen, den var anstucken av nazister. Det är alltså det fria Ukrainas egen tidning, Independent Kiev. Hon ansåg att den tidningen var anstucken av nazister, och sen sa hon att Russia Today, RT, där både Stefan Svetsminister Löfven och Jimmy Åkesson har tillåtit sig bli intervjuade.
Ja.
Hon ansåg att det var inte en propagandacentral för Putin-regimen.
Nej.
Och då fick till och med Dagens Sätras chefredaktör nog och sparka henne rakt upp och ner. Hon blev skitförbannad och tyckte att det inte var yttrandefrihet.
Nej.
Med anledning av det här så bjuder Robban Aschberg, alltså Fylkings gamla glada kronkompis.
Och som också har varit ordförande, va, i Publicistklubben både länge och väl. Eller är han ordförande eller är han bara någon sorts...
Han är en
galjonsfigur.
Moderator, galjonsfigur.
Skitsamma, det är han som kör det där.
Det här var ju ett köttstycke för Aschberg när Kajsa Ekis Ekman kommer dit och ska förklara vad hon menar med yttrandefrihet. För hon hävde att när hon fick sparken från ETC så blev hon tystad.
Mm.
Och så här lät det när Kajsa Ekis Ekman klev upp på scenen och fick Aschbergs ganska mogna frågor. Det kom som en tvärvändning. Här är det, från Publicistklubben tidigare i veckan.
Men vänta, menar du att svenska medier är ofria?
Mm. Tystnad här.
Ja, uppenbarligen.
För att du fick sparken, eller?
Till exempel.
Men vänta du, vi har ju ett system med ansvarig utgivare. Den får ju bestämma vad som helst i sin tidning. Det är ju det som är yttrande- och tryckfrihet.
Mm. Alltså, jag vet inte om jag skulle komma hit för att bli förhörd. Liksom.
Jag Nej, men jag försöker förstå. Med det. Jag försöker förstå hur du resonerar.
Okay.
Hur tror du att det här drabbar dig framgent?
Vad fan tror du?
Ja, nu går det inte bra alls här.
Nej. Där tappar hon det faktiskt.
Ja, men där jag...
Hon lämnar sig och får en applåd från de här.
Från
de
där tjura.
Hon får en applåd från den här halvblaska journalistgängen som sitter där i bruna manchesterkostymer.
Ja.
Grejen är så här att hon har då som opinionsbildare inte ens fattat att journalistik är ett slags förhör.
Ja. Ja, hon, man ställer frågor,
folk,
helt enkelt.
Hon har kallat folk för nazister hit och dit och, och försvarat Putin-regimen. Så får hon en motfråga, då tappar hon det helt och lämnar lokalen.
Ja.
Det är ju som att Lindskov skulle gå ut här för att vi inte har samlat pantburkar och slagits med rumäner på
Horstunds. Men det är ju det han har gjort för fasen. Det är ju därför vi har bytt producent nu.
Har vi?
Ja, vi har en annan kille. Dawa.
Underbart.
Dawa, han är arab, va?
Ja, men han är ju döpt efter det där berget i Tunisien vi har tjafsat om.
Ja.
Fanfar för vår nya producent Dawa. Och det bästa bästa med Dabba, han är ju inte ens här.
Superbra. Linskov var ju åtminstone på, han var ju inne på podden i alla fall 4 minuter innan han dog. Dabba, han kom inte ens hit. Det är legendariskt.
Säg till när ni är klara, så åker jag in och klipper skiten. Alltså Dabba har en helt annan attityd än Linskov. Tack för din insats, Linskov, som sa till general Mountbatten han fick stryka av Rommel i andra världskriget.
Ja, verkligen. Stor insats, och stort av det också att du lämnar över till yngre förmågor. Dawa var ju inte med under andra världskriget som Linskov.
Vi ska ta ner i det träsket också. Hans, vi har mycket den här veckan. Japanska piller mot corona. Du tyckte inte riktigt att det ämnet höll. 10 miljoner piller som jag har kollat personligen. Det går att ta dem som stolpiller, så jag är jävligt intresserad av det här.
Ja, det är klart. Alltså. Det förhöjer njutningen en smula. Men jag vet inte, 10 miljoner piller står ju inte långt när. Hur många medborgare har vi på jordklotet nu för tiden?
9 miljarder.
Ja, det blir inte mycket, hörru.
Nej.
Det räcker ju inte ens till Sverige.
Vi kunde ha frågat Anders Tegnell, fast han fick ju nytt jobb, toppjobb på WHO. Ja. Nej, han fick ju inte det.
Nej, först var det inte riktigt klart med jobbet. Sen visade det sig att han har fått sparken innan han ens blivit anställd. Det måste ju vara rekord i usel karriär.
Jag har en tur.
Jag är tillbaka på myndigheten igen, för där får man alla komma tillbaka som har varit på myndigheten. Varsågod, välkomna, sätt det här, ta det lugnt.
Exakt, jag har en
tur. Vi betalar.
Jag har en turkisk kompis, Esse, han är ju sådär så. Han yrkeschaufför, jävligt duktig kille, åker runt och kör bilar och varor. Och, ja, han har inte alltid hållit sig inom lagen. Råmark. Men han är också en sån här som Tegnell och FOM. Jävla massa snack. Han ska öppna restaurang i Kollo. Han ska fixa det och det. Jonas snackar bara med mig. Jag har biljetter till Bowie.
Jag löser det.
Och så händer det inte ett skit.
Nej, ingenting.
Lite grann som FOM.
Oh.
En riktig nesa faktiskt.
Ja, lite grann. Men det är väl också, är det hämnden från de här stackars åldringarna som vittrade bort på våra äldreboenden under pandemins starten, när det inte var någon fara på taken, och flockimmunitet och vad han pratade om.
Herregud, de vittrade ju bort, Hans. De stod och dog i mängder. Alltså, coronakommissionen godkänner ju inte svenska statens insatser. Som, och Tegnell ser regi till regeringen. Och efter det kan han ju inte komma och äska ett jobb på WHO. Nej. Även om den här Giesecker känner varenda käft i den där korrupta ledningen för FN.
Nej, men samtidigt så var det ju, regeringen verkar som de inte riktigt förstod coronakommissionen. De tyckte, ja men det här var väl bra, att vi fick en genomlysning. Nej, alltså de underkände ju hela skiten. Ni borde ju liksom avgå hela bunten. Ni borde straffas egentligen. Slås i bojor. Nej då, det var...
Vad kan vi skylla på efter coronahaveriet? Kan vi skylla på bogvisiret eller möjligen Skandiamannen? Inget av dem.
Den toxiska maskuliniteten ligger ju i tiden att skylla på. Det var ju någon kör som skrev att det var den toxiska maskulinitetens fel att det har blivit krig i Ukraina. Det ligger väl någonting i det, antar jag.
Det låter som Kajsa Ekis Ekman i Dagens ETC eller liknande.
Ja, jag tycker i och för sig hon har en poäng när det gäller Kiev Evening Standard eller vad den där rövtidningen heter för någonting. Jag menar, det kanske inte är så att chefsredaktören där är nazist, men någonting ligger ju åt det hela. Även om jag kanske inte i samma veva skulle omfamna ryska dito på något sätt.
Nej, okej. Okay. Men alltså det här...
Men att börja tjura när man blir förhörd av Aschberg, det får man ju faktiskt inte göra.
Nej, men då tappar man det någonstans. I Sverige är det så vackert.
Jag har ju barn att försörja. Ja, men det har väl för fan vi också. Det är därför vi skjuter och slår andra människor med vår toxiska maskulinitet.
Men någonstans börjar du gråta offentligt, så har du liksom rätt i det svenska narrativet, mediala debatter. Ungefär som att blir du kränkt så har du rätt också.
Ja.
Jag skiter i att du blir kränkt och skadar 100 poliser och kastar stenar och din gamla morsa i Huckle bär fram dem till dig vid frontlinjen.
Mm.
Det är inte okej, även om man... Det är inte, du kan bli kränkt och du kan börja gråta, men ändå ha fel, Hans.
Ja, börjar
låta för mycket nu som han... Vad heter han?
Den här fusksvensken från Danmark som kom hit och försökte bränna Koranen, men verkar inte som han hade någon Koran att bränna ens. Han bara snackar massa skit.
Han som vi kallade Preben förra
Preben.
Han skulle ställa upp i riksdagsvalet i Sverige nu. Det är märkligt. När det är två somalier som skjuter varandra i Spanien, då kallas de för svenskar. Men han kallas för dansk. Han har ju svensk farsa och svensk medborgarskap.
Det där är ingen svensk. Han kan sticka åt helvete. Hem till Danmark med er. Kom inte hit och ställ till en massa jävla trassel. Det har vi nog med folk som gör åt oss här.
Nu låter du som Nooshi Dadgostar.
Ja,
visa ut honom. Hans åsikter passar inte här.
Nej, så är det. Men samtidigt så det var ju många bedömare av polisiära insatser och även militärbedömare som sa att och även jurister som sa att om polisen hade valt att öppna eld i de här situationerna, till exempel i Linköping och så vidare, med mot bakgrund av det filmade materialet man har sett så hade det varit helt korrekt. Och var det så då att de hade skjutit kvinnor och barn på köpet så hade de ändå inte åkt dit på det. De hade kunnat komma undan med det. Nu var den svenska polisledningen lite för flat och det var kanske tur det, för det hade inte sett trevligt ut om vi hade haft 100 skjutna små ungar och kvinnor där bland tegelstenarna i vad heter det? Hexegård. Vad fan heter det? Linköping. Jävla ort, va?
Blåkulla. Ja. Nej, det heter Skäggetorp i Linköping. Det ryktas ju nu att Sverige ska sätta upp en ambassad i Skäggetorp.
Ja, precis.
Därtill, och på ambassadområdet ska svensk lag råda. Där ska alltså svensk polis ha den juridiska makten. Mm. Men inte i övriga delarna av Skäggetorp. Nej, men någonstans, vadå? Vad menar du att de skulle ha skjutit in i folkmassan? Men snuten som sitter och svettas i en piket och har fått tre stenar på sig med ett blodigt visir. Han vet ju inte vad han får göra och inte göra. Sånt ut.
Han fick inte göra någonting.
Nej, exakt. Sånt ska utredas som en jävla krönikör i Aftonbladet efter, för där har de verkligen dömande makt.
Ja, precis. Nej, men så här, och det var ju lite så Ebba Busch tolkades när man ryckte ur de här citaten ur det hon faktiskt hade sagt. Ja. Det var om polisens handlande och det som hände där. Det var ju inte riktigt på det sättet som Morgan Johansson nöjde sig med att läsa citatet. Resten av kontexten var han för kort för att läsa. Han nådde inte upp tydligen till resten av intervjun.
Han sa också i någon tweet, Morgan Johansson, justitieministern, polisen i Sverige har rätt resurser, men resurserna är på fel plats.
Jaha.
Då har man väl inte rätt resurser.
På fel plats.
Och dessutom sa han, och Ebba Busch sa det också, jag är stolt över svensk polis och de insatser de gjorde. Hur fan kan man vara det när vi första sidan stoff i varenda europeisk tidning, inklusive högernarrativet Macrons, den här...
Absolut. Ja, men vi är påsatta i rektorsexpeditionen i hela poliskåren.
Ja,
och det är faktiskt inget att vara stolt över. Även om det är vissa tycker om det, så att säga. Men jag tror inte att det var tanken just i det här fallet.
Nej, men alltså, klassiker. Ja. Klassiker Ingvar Carlsson. Jag heter Ingvar. Vad skickar du ut för signaler? Till de som bor i Skäggetorp, som gör sitt jobb, som kör runt på en Fodora-truck och levererar halvjummen pizza till uttråkade medelklass, bor i något jävla trist radhusområde. Vad skickar för signaler att faktiskt slödret som tog makt, som rusade ut på gatorna, faktiskt vann på poäng?
Ja.
Och vad händer nästa gång?
Ja, men det som händer är att de hedervärda medborgarna, vilket är de flesta som bor i de här områdena, nu är tvungna att ansluta sig till de kriminella klanerna, eftersom det är de som har mandatet. Det är de som bestämmer, det är de som styr och ställer. Och det är precis konsekvensen av det här, vi kallar det lite tafatta handlandet från Sverige i godhetsordning, alltså som vi brukar göra på något sätt.
Skicka fram dialogpoliser, men se till att de har riktiga sköldar och rusar fram nästa gång. Men ta den där, vad heter han, Will Smith, skådespelaren som sopar på komikern Chris Rock.
Ja, sopar på en örfil kanske.
Han blev kränkt. Han förolämpade enligt Will Smith hans fru och därför rusar han upp på scenen och slår till honom. Ja. Då blev det på en gång. Men vad gör han? Herregud, det där är inte okej. Okay. Han får väl säga vad han vill på scen. Våldet är fel, han blir bannlyst 10 år från Hollywood. Han kan få återkomma till Hollywood om 6 år för gott uppförande, bla bla bla. Och så på exakt samma sätt när det står en kille och eldar en bok. Han eldar inte ens en bok, han ska dyka upp på ett ställe där han säger att han ska elda en bok. Då rusar folk ut och blir så jävla kränkta så de skadar 100 poliser. Då är det okej. Okay. Då är det han som startar allting. Då är det hans fel. Borde inte då vara Chris Rocks fel att komikern Will Smith och skådespelaren rusar upp på scenen? Förstår du?
Ja, jag förstår.
I ett läge så är det liksom offret som är skyldig, och i det andra läget så är det den som säger, den som initierar det som har hänt. Jag tror förresten inte att det var många som visste ens vem den här Preben Palludan var.
Chris Rock var, han fick ju ett jävla uppsving efter den där örfilen. Hans show sålde ju slut på nolltid.
Ja.
Så det var ju liksom en win för hans karriär, så att säga. Will Smith, han blir ju då han fick rött kort från Oscarakademin. Han får inte delta i festiviteterna. Det är nog lika bra det, för den där galan känns som att den är lite grann på upphällningen, om jag ska vara helt ärlig med det. Det var en ganska såsig föreställning. Jag hade förmånen i och för sig att få sitta och titta på hela galan och kommentera den också.
Men det gjorde du på ett riktigt bra. Jag blev stolt över dig, Hans.
Nej, jag sög ju, men jag är inte lika mycket som resten av galan.
Jag älskar när du suger, det vet du. Det har jag sagt till dig på tändstopet. Ebba Busch hade någon tweet om det där också. Varför sköt inte vakterna skarpt mot Chris Rock och bara sköt ner honom och massakrerade honom? Det är som de ville göra i Skäggetorp, Linköping och 9 andra städer.
Ja, precis. De var väl inte riktigt med där, helt enkelt.
Det var någon polis också. Jag vet inte vad det var. Man kan tycka vad man vill om snurrpellen Pallerdan som bara är ute för att provocera bla bla bla. Men han, han bryter ju per definition inte mot någon lag. Han har rätt att hävda sin åsikt. Det här är en liberal demokrati där vi faktiskt får, vi får ju till och med ha, de hade ju en nazistmarsch 2017 utanför synagogan i Göteborg var det NMR hade fått tillstånd. Ingen stenkastning och koranbränning och balkongknuffning då.
Men det var samma, det var en provokation givetvis som de utförde också.
Fast någonstans yttrandefriheten är ju i Sverige någon sån här som att ja, den är okej tills alla är överens. Liksom.
Ja, exakt. Nej, det är ju svårt och sen kan man ju då...
Fan, jag börjar låta som Jan Emanuel.
Ja,
får,
det gör
jag
det
faktiskt.
Nej, men jag vet ju, vi öppnar ju ett boende här på i podd. Vi har ju en källare här så vi kommer ju kunna tjäna multum alltså på nya flyktvågen som kommer, möjligtvis.
Det var någon snut som hette Peppe som talade ut på Twitter. Då alltså försäkringsbolaget som han har sin familj försäkrad i, hört av sig till honom som polis och sagt att
man har höjt premien.
Ja, du har yttre tjänst som polis, så måste vi höja premien för det. Hur kul är det att jobba kvar som polis alltså? Ja, det... Och den andra snuten, vad hette hon? Kommenderingschefen i Region Väst.
Var någon som gick ner på knä?
Nej, det var
Black Lives Matter. Nej, det är inte nu för helvete.
Oh, herregud alltså. Nej, det var någon, det var hon, hon heter Emily Kullmyr. Hon är kommenderingschef i Region Väst. Hon sa så här på en presskonferens som polis i polisuniform, så säger hon: vi behöver hjälpas åt att slå hål på den här danske Paludans retorik. Alltså då har polisen i Sverige plötsligt blivit...
Då är det en politisk funktion.
Det påminner om när Dan Eliasson satt och petade sig näsan i Almedalen och säger till intervjuaren i Sveriges Television att jag blir Jimmie Åkesson statsminister, då avgår jag som rikspolischef.
Ja.
Hallå?
Du är en myndighet.
Du för fan en ämbetsman. Du ska skita i politik. Du ska utföra de lagar som de parlamentariskt valda dödskallarna, det vill säga politikerna, stiftar. Ja,
den här kvinnliga polischefen som vill obstruera demokratin och yttrandefriheten då, hon kunde kanske hellre ta itu med det faktum att 18 personer har blivit ihjälskjutna de tre första månaderna på året, vilket är någon form av rekord. 94 skjutningar, det betyder att du har en skarpskjutning per dag i Sverige, vilket är ju lite grann i överkant. Och sen är det så här att då politikerna, de tävlar ju, och det man säger då som politiker, det är ju någon längre straff, vad var det mer?
Lås in skit. Kasta bort nyckeln.
Slå hårdare tag.
Eller vänta, bygg en fritidsgård så löser vi allt. Eller två.
Det är ju en alternativ. Det är vänsterfalangen då, som tycker att man ska bygga fler fritidsgårdar, större dagis och så vidare.
Sluta skaffa barn för fan, har de inga att skjuta till slut?
Ja, det är ju en variant också, men det är också en inskränkning i... Inte yttrandefrihet, det är väl inte att skaffa barn. Vad är det för sorts frihet egentligen?
Det är en inskränkning i sexualitet. Jag råkade ut för det under flera år under mitt första äktenskap alltså. Ja. Tack Helena, det var ingen...
Skjutningen där tycker jag kanske är mer... Hon sagt att politikerna skroderar om och skrika hårda tag nu, men det betyder ju faktiskt ingenting. Det är ändå för sent så att säga. Du kan låsa in 2000 av de här pajsarna. Det kommer 4000 som står bakom de här som fick tegelstenarna sin mamma och kasta på polisen som är 8-9 år. De kliver ju på härnäst så att säga. Så det spelar ingen roll om resten sitter på livstid. Det blir bara dyrt för oss.
Var det 8-9-åringar som kastar stenar?
Nej men.
Har du numret till Bosse Hansson? Han kan ju ringa
den
här på en gång.
Nej, släpp inte honom bland det där. Då blir det tråkigheter.
Återigen dök Bosse Hansson upp i podden. Tidigare nämnt, tidigare glömde. Det är alltså han som gjorde sig mest känd som världens kanske främsta, världens mest kända utomhus-PT.
Men det där var ju på senare tid. Du kan ju inte förringa Bosses karriär som väldigt vederhäftig fotbollskommentator.
När han bland annat kommenterade AIKs nyförvärv från Burkina Faso. Burkina Faso.
Han är lite äldre så att säga. Han har inte riktigt hängt med i hur man får uttrycka sig och så vidare.
Vid vilken ålder kan jag säga vad jag vill och sen bli bara rynkad på näsan åt och sagt han är gammal.
Numera spelar det faktiskt ingen roll. Du har ju Gudrun Sjödén, den här klädkärringen som är 90-100 år. Säger de mest förskräckliga rasistiska grejer. Rakt ut trumpetar de på som en företagsideologi mer eller mindre. Och de här batikhäxorna tror att hennes kläder är någon sorts mjukis vänstergrejer. Tanten är ju rena nazisten för fasen.
Hon hade sagt en massa obehagliga saker till en massa medarbetare i alla år. Men så fort hon gjorde randiga klänningar i 16 olika färger så gick det bra. Och sen hade de sån här enormt tjocka briller, sån här som, vad heter han?
Coca-Cola-bottnar, tänker du?
Han som viftar
Tegnell.
med... Han som viftar med tasken ute på någon skärgårdsö. Ja,
Anders Borg tänker du. Men det där är ju preskat, det där med tasken.
Nej, men
alltså, det är
nej,
inget
men, att jo, dra. Tasken är preskat, absolut. Ja. Men inte hans glasögon.
Nej, just det, just det.
Nya briller. Herregud, skulle gå till Specsavers. Hade ingen spegel hos optiken. Mm. Skit i hans briller. Vad sa du? 8-9-åringar var med och kastade sten.
Ja, alltså, jag hittar på lite, Jon. Eller hittar på, men det var i alla fall barn och deras mammor. Sen kan det ju vara barn. Men är osäker på åldern ibland. De kan ha varit 9, de kan ha varit 30.
Okej, okay. Men det är ändå allvarligt.
Alltså de sa de var 9, de var 30.
Först är det då islamister, sägs det då. Alltså jag vill poängtera
här. Islamister
jo,
där
men och... våra poddlyssnare är så förbaskat tröga. Islamister är alltså inte samma sak som muslimer. Islamism är den politiska grenen av islam. Jag vill bara klargöra det, för helvete.
Den lite mer militanta aktivistiska grenen.
Ja, det kan man väl säga. Nu kan inte jag gå på fredagsbönen, Hans.
Nej, jag hör det. Nu kommer de att dra undan skorna för när jag ska kliva in på mattan.
Exakt.
Du får inte gå in med skorna. Det var ju därför de slängde ut det förra gången. Fattar du?
Du, jag var faktiskt senaste gången...
Eller var det dina fötter som såg ut som skor?
Vad var de såna? Var inte du så?
Krokodil.
De luktar som Rasmus på luffens gamla dojer, fan, när jag tar av mig fotbollstrumporna hemma. Mm. Nej, men var det inte du som sa att var det inte hon som såg ut som en hundralapp i ansiktet?
Ja, prinsessa Birgitta.
Ja, hon som skulle behövt en klänning på nacken och inte en artikelserie i Hemmets veckotidning. Mm. Nej, men hon var inte hon som kom gående barfota vid poolkanten och någon sa vilka vackra krokodilstor.
Ja.
Håll käften, jag är barfota.
Just det, precis.
Du som jagar efter prinsessa Birgitta, det känns ju jävligt toxiskt.
Nej, jag har inte jagat efter. Jag har en förbläst för kungahuset och det får alltid såna här kristider.
Du får inte bli som Macron och ha en förbläst för gamla damer, för nej, då åker ut för dem.
Jo, men jag har inget problem med det heller, ska du veta. Men däremot så tycker jag väl att man blir lite mer royalistisk, man blir lite mer patriotisk i dystra tider. Det kan du väl känna igen, Jonas. Jag vurmar ju mycket för kungahuset. Jag tycker att det är en jäkla fin institution. Men jag blir förbannad när jag hör att de ska stryka drottning Silvias födelsedag, eller om det var hennes namns eller vad fan det var. Vad är det för sätt?
Vad ska de stryka det?
Ja, det är ingen flaggdag längre.
Jo, men hon firar...
Nu ska de fira Nooshi Dadgostars namnsdag istället.
Hon firar väl samma dag som Stalingrad föll 1943. hennes farsa åkte ljusbussar på 40-talet. Alltså.
Ja, just det.
Obs, andra världskrigsreferens. Vi ska ju slopa dem alltså.
Jag vet, det blir för gammalt. Alltså. Men apropå krigen då. Nu är det ju så att nu går vi med stormsteg här mot att lämna vår neutralitet. Du vet den där neutraliteten som har tjänat oss så väl genom ett par hundra år.
Du menar alliansfriheten som till och med kristdemokratisk samling med Alf Svensson gick till val på 1976.
Ja, precis. Alliansfrihet, det är ju mer korrekt än neutralitet. Ja. Men alliansfrihet som bygger på lika delar feghet, flathet och godtrogenhet. Och det har funkat väldigt fint för oss givetvis. Vi har hjälpt Nazityskland och vi omfamnade sovjetkommunisterna på den tiden. Och det gick jäkligt bra för oss på det sättet. Nu plötsligt när vi står på randen till kärnvapenkrig, då säger den här Magdalena Andersson, vår statsminister, som har noll kompetens och erfarenhet av utrikes- eller säkerhetspolitik. Okej, den är i storleksordningen som en genomsnittlig sjuårings idéer om utrikespolitik.
Underskatta inte sjuåringen, de kan kasta sten ibland.
Ja, det har du. Jag vet inte om de var 7 år, Jonas, som kanske var 8 eller 10 eller...
Ja. Jag är som Thomas Kvick, jag fastnar ju i lägre åldrar ibland liksom.
Jag vet.
Vad sa du, vad har hon sagt, Magdalena
Andersson? Nej, hon har inte sagt någonting, men nu går vi med stormsteg mot en ansökan till NATO. Och då är det ju det springande punkten. Vågar vi göra det, eller kommer ryssen att klippa oss under den här väntperioden då, när vi, eller gud förbjuder, om vi får nej från NATO? Vi har ansökt med en konstens alla regler. Ja, vi hatar Ryssland, vi vill skjuta Putin, vi är med i NATO, vi är med i kärnvapenpakten. Och sen tackar NATO nej och säger de där jäklarna, de kan ju inte ens hålla ordning på sina egna torg och gator. Vad fan ska de i NATO göra? Nej, inte en chans.
Skicka någon TikTok-filmen ifrån Skäggetorp i Linköping eller Navelstad i Norrköping, så får vi inte vara med. Alltså, även om vi skickar ner Hans Nörpellen Evertsson och gör en dokumentär om hur Moskva egentligen föll. Den åkte på en berggrund där, slagskeppet Moskva i Svarta havet.
Man sjönk som en sten, helt oförhappad. Det hade ingenting med någonting att göra. Det var som pansarkryssaren Potemkin. Kommer du ihåg den?
Absolut.
Sergej Eisensteins mästerliga epos om striderna i Odessa när det begav sig. Det var en sorts förebud, Jonas, kan man säga, till dagens Ukraina-kris.
Det är Gabriel Garcia Marquez, Nobelpristagare i litteratur, förebådan om ett dödsbud. Är det inte pansarkryssaren Potemkin eller Potjomkin, som Kajsa Ekis Ekman uttalade? Är det inte där om när de öppnar matlådorna, de ryska matroserna i sina klassiska blåvita matroströjor.
Det ser ut som Kerell i Fassbinders klassiska matrosen och stjärnan. Den har ju suttit och fluktat på snusgubbe.
Det är ju Tom of Finland alltså. Sa du snusgubbe? Jag måste få med palterna.
På med dem.
Ge mig ett handtag, karljävel. Nej, men pansarkrysset på Kämpken, är det inte när de i den filmen de upptäcker att maten och får det rutten, då startar upp loppen.
Den har förvandlats till maskodlingar mer eller mindre. När de öppnar burkarna så krälar maskar. Det är väldigt effektiva det montaget, det politiska montaget, det dialektiska montaget som man kallar det, som Eisenstein var så otroligt vass på. Sen har du den där barnvagnsscenen, en barnvagn som trillar ner för trappan i Odessa och så vidare.
Den scenen plankar de ju sen som en hyllning till filmklassiken Pansarkryssen på Kämpken i gangsterfilmen, där ganska tråkiga Kevin Costner spelar han som jagar skiten ur Al Capone. Alltså Al Capone, den första klanledaren i Rinkeby.
Det är omutbara.
Ja, exakt!
Untouchable, som det heter.
Visst är det samma scen?
Ja, det är exakt samma scen. Brian De Palma var ju stort, han är stort filmfan. Så det kan jag beundra, att man gör referenser till sånt som man ser upp till och beundrar.
Och i den där barnvagnen som knuffas ut för trappan så ser man ju en liten bebis som gallskriker.
Eller är det Morgan?
Det är Morgan Johansson! Precis samma flin! Exakt! Och det är Ebba Busch som knuffar ut barnvagnen.
Nej.
Orsakar en massaker. Vad fan var vi? Odessa 1917.
Ja, verkligen. Ska vi lämna det?
Nej, men du, NATO, vi är ju alliansfria.
Nu har vi gått med. Vill vi gå med. Förlåt. Vi funderar på en ansökan. Det var ju det jag säger. Och min gissning är att NATO kommer tacka nej. Säga att ni kan dra åt helvete. Och då är de här löftena från USA och England, då är de inte värda ett skvidvitt, eller hur?
Ja, exakt.
Att de skulle hjälpa oss. Och nu, då sitter vi där med våra tvättade halsar, en avslagen NATO-anmälan och
fast vänta nu, du har glömt en sak.
Hallå?
Vi har ju Svenska Freds som hävdar att garanten för frihet i Sverige är att vi fortsatt står alliansfria.
Ja!
Svenska Freds som alltså har fattat galoppen, det är alltså vi själva som avgör om vi är alliansfria och neutrala. Det är alltså inte supermakterna, NATO med sin kärnvapens defensiv. Nej. Eller rysspacket med temördaren Putin med sin kärnvapens offensiv.
Så det är åtta tanter i tv-rutsklippta frisyrer som är garanter för freden alltså.
Ja, det är Gudrun Sjödéns lookalikes, men de är betydligt trevligare.
Ja, det var någon som fick sparken från Gudrun Sjödén och sa emot det när hon började komma med sina rasistiska liksom propåer. Men visst. Ja, men Svenska Fred, du ska inte förakta dem. Jag tycker det är faktiskt något djupt sympatiskt med folk som gillar fred.
Nej, jag gick i plugget. Jo, jag gillar också fred, men fred...
Inte lika mycket som krig. Nu kör vi!
Fullträff mid...
NATO, här kommer vi! Nu jävlar, kärnvapenkrig!
Fullträff midskepp, så jag sjunker på den. Visst, det är krig, absolut. Men någon vettig person sa någon gång, jag tror att det var någon sån här riktig jävla krigshetsare. Var det Wille Magrell, första ordföranden? Han är ju freds- och konfliktforskare.
Ja, alltså, precis. Ja.
Träskorna har ju slagit rot i trägolvet.
Det var inte Göran Greider.
Kan det också ha varit. Han sa det. Fred skapas säkrast med massor av vapen. Mm. Dödläget. Kommer du ihåg terrorbalansen, Hans? Mm. Det var inte bara gammal skitdålig låt med Ted Gärdestad. Det var ju också någonting som vi levde med när vi växte upp. Terrorbalans.
Ja, det var en lycklig tid. Kommer ihåg, Jonas, när vi var små och gick i kortbyxor och lekte i sandlådan och vi hade terrorbalans. Och som sagt, allting trummar på i sin goda. Vi hade en liten kris där. Det var när sovjetkommunisterna försökte sätta upp kärnvapen på Kuba ungefär 5 kilometer från den amerikanska gränsen. Mm. Då börjar man ju knorra från USAs sida, kan man ju förstå.
Utrikesexperten och vdn för Utrikespolitiska institutet, Jan Emanuel, han hävdade att det är exakt samma sak nu som har hänt i Ukraina och Ryssland.
Det är inte olikt alltså. Men jag tror att Jan Emanuel förenklar en smula där, men han är ju lite en provokatör. Han är ju en gossen ruda. Han känner ju bra med deg på ukrainarna som kommer hit nu och ska ha någonstans att bo dessutom.
Är det så, Hans?
Ja. Jag gissar, men jag antar det är väl hans business, är det inte det?
Kommer du ihåg de amerikanska sjöofficeren som dök upp för att stötta Sverige nu när det blåste till i februari-mars? Och så skulle de besöka två prostituerade, fått något telefonnummer av någon italiensk tv-kock, jag vet inte vad han hette, men hans pastasås hällde dem ut sen. De låg ju med prostituerade kvinnor i Stockholms innerstad som råkade vara av ukrainsk börd. Det kändes ju jävligt sökt, Hans.
Ja,
var det en påverkansoperation ifrån Lena Melin, sovjetspionen på Aftonbladet.
Ja, kanske, men samtidigt så är det ju tydligen så att gatuprostitutionen har ju tagit över av ukrainska helt och hållet nu sen sen flyktvågen började. Jag vet inte exakt vad det betyder, men troligtvis är det som vanligt att de kriminella kommer först bland flyktingar och etablerar sig och sen får resten komma sen, det vill säga de oskyldiga kvinnorna och barnen.
Gult kort för Wiklund där.
Ja, för dåligt.
Ta ett möte med Aschberg på Publicistklubben och lämna scenen.
Jävlar, tänk om vi kommer dit, då kommer jag också börja grina om Aschberg börjar tjafsa. Va? Och vad händer med min toxiska maskulinitet om jag står och storgråter som Lille Skutt där? Kommer du ihåg när han grät i Bamse? Tårna sprutar som två sådana här pansarskott genom ögonen.
Då tyckte man synd om Lille Skutt.
Ja.
Därför att han grät, och det kanske var synd om honom. Men sen blev ju Bamse blev ju vapenhandlare. Han fick ett helt jävla robotsystem uppkallat efter sig.
Ja, han drog ju dessutom en jäkla massa rysk godis i honungen och sen så svullnade han upp och blev stor och stark. Så att visst.
Vad hette hon som gick runt i ett Gudrun Sjödén-förklä? Farmor var det, va?
Farmor!
Med sin honung.
Jag kommer farmor.
Var det inte de
som... Bamses farmor, det var ju inte allas farmor, eller var det?
Det är alla.
Var det Lille Skutts farmor? Fan, vad konstigt.
Ebba Busch och Macrons fru, de vill bli allas farmor. Ja. De ska vara den där valkyrian, den starka kvinnan som står upp när det blåser riktigt jävla snålt. Om det så är på Champs-Élysées eller bland trans...
Eller publicistklubben. Jag trodde vi kunde lita på Ekis Ekman. Jag trodde hon var tuff, så bara hon tjurade det första som hände. Jag är jättebesviken.
Ja, jag vill helst ta mig ner faktiskt nu och träffa Macrons fru. Eller
var är du? Nu håller du fingrarna i styr.
Nej, men alltså de som ser ut som henne. Har du varit i Bois de Boulogne i Paris någon gång? Det är de transsexuella skog. Ah. Det är sur le pont de Paris. En tjejerna vid Montmartre, Hans.
Ja, tjejer och tjejer. Men det är lite av var det.
Exakt. Jag trodde man tjej tills jag hade betalt. Då hittade jag en penis i tusan. På mig själv!
Nej, men fy vad
fan vad lågt där
blir. Ja, det är för dåligt. Det är för, mycket sexanspelningar och svärmorsskämt nu, Jonas. Ja. Nu får jag sluta med det.
Tillbaka till andra världskrigs...
Förlåt.
Retoriken. Mm. Grejen är, Hans, att jag tror att det är viktigt att vi i våran podd som är rasande intellektuell och ja, men den ligger någonstans mellan Horace Engdahl och Peter Englund i akademien. Vi måste ha det här pruttbuskis skämtkudde och köra ner händerna i en tvärtömd latrin, lite Olle Sölt ofta lite glaporr och fäbodjäntan referenser, för att då blir vi inte tagna på allvar. Det här är som när två läkare går förbi en isoleringscell på gamla Säters paviljong, det klassiska mentalsjukhuset uppe i Dalarna. Alltså, de kan säga vad de vill där inne, för det är inte riktigt på riktigt. Förstår du? Det är lite grann så. Det är ett sätt att komma undan. Harlekinen, va? Clownen, pajasen, skratta pajazzo, Hjalmar Söderberg.
Eller Thomas Quick. Jag har begått 400 mord. Jaha, ja, men det verkar ju helt troligt då så. Då har vi löst 400 mord på nolltid. Succé.
Verkligen. Hans, vi börjar runda av.
Nej, redan. Nu jag börjar komma i form nu, Jonas. Jag har druckit 3 gin tonics här, då. Eller var det gin tonic?
Hör du, Hans?
Det är handsprit.
Herregud. Du kan ta dem där som stolpiller. Jag har bytt medicin. Jag tycker jag genomför avsnittet på ett hedervärt sätt. Ja. Nu tycker ingen som lyssnar det. Men du, Hans, du är ju för fan påläst alltså.
Jag ska inte säga.
Jo, men absolut. Ja. Ska vi gå med i NATO eller inte, Hans? Och en retorisk fråga på det. Mm. Är det du och jag som bestämmer det? Eller har partiledningen i regeringen redan bestämt?
Det är redan bestämt. Magdalena Andersson bestämt det. Så till och med journalisterna på Aftonbladet har också bestämt det. För hon har varit arga motståndare till NATO för 3 veckor sedan. Det är man nu väldigt mycket för. Så att det finns en konsensus inom partiet, och det är Magdalena som kommer nu sätta oss i en kärnvapenpakt, och också vara den personen som är ansvarig för att vi blir utraderade från jordens yta så småningom. Tack Magdalena Andersson, det blir en staty. Den välter vi sen förut.
Det är som Che Guevara som sa det. Jag marscherar åt ett håll. Vill ni följa med mig mot Havanna, Kuba, så följ med mig. Men vänd dig och går åt andra hållet, följ med mig då också.
Jajamän.
Lojalitet, det var det viktigaste för Che Guevara och hans upprorsmän på Kuba. Hans,
varför säger du mitt namn hela tiden?
Därför att
har du på att glömma bort vad jag heter?
Nej, men
är jag Hans?
Jag vill att du ska säga
Jonas.
Hur fan man kan lyssna på oss om man... Vi brukar alltid på slutet tipsa om vad man kan höra oss. Det vill säga, vi tror inte att någon får... Men man kan ju höra oss i förväg, Hans. Du är så jävla bra på förspel.
Så säger du till alla killar, men exakt. Absolut. Visst. Man kan höra oss på podplay.se. Alternativt, man laddar ner appen i sin telefon, podplay-appen. Och den kan man även ha i padda. Är det någon som har padda nu för tiden?
Jag var gift med en faktiskt. Mm. Mm.
Så att, då kan man ha den i paddan eller mobilen och då hör man det här avsnittet en dag före alla andra, så kan man svängas med kunskaper som vi har spridit. Eller, allt är ju inte sant som jag har sagt i podden. Jo, det är lika bra att jag lägger en liten brasklapp. Så kör ni det här liksom i offentligheten, så kan ni ju tänka sig att vem har sagt det? Ja, det var, två jävla parkbänksalkisar på min podd som hävde ur sig. Ja, men då hör ni väl själva att det kanske inte är helt sant.
Salongsalkis som jag får be här bagera. Sa du brasklapp, Hans?
Ja, brasklapp. Jag har en här.
Jag tror att det heter brasksamen numer, hörru. Oj, det kan vara jäkligt känsligt. Stort tack för att du står ut med Inaktuellt. Sprid oss! Gör inte som Lindskov. Svik oss när fronten närmar sig, utan stå kvar vid oss som Dawa gör. Vår nya producent som är av tunisisk börd. Helt fantastiskt.
Alltså, vi vet inte om han är tunisier. Om han är uppkallad efter ett berg i Tunisien. Och det är också, det är någonting som vi bara har hittat på. Det är möjligt att han inte har någonting med Nordafrika att göra överhuvudtaget.
Alla har någonting med Nordafrika att göra. Citat Erwin Rommel. Googla gärna honom. Historisk referens från 1940-talet. Nu går vi ut på något riktigt outlaw country. Legendernas legend från Vietnamkriget. Johnny. Well, I got a friend named Whiskey Sam. He was my boony rat buddy for a year and now. He said, I think my country got a little off track. Took him 25 years to welcome me back. Ja, landa och spår lite grann. Men vi håller stilen. Tack för att du står ut med podden Inaktuellt.
Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.